Sportbladets Premier League-podd sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
God fortsättning från Sportbladets Premier League-podd som är tillbaka med nytt avsnitt. Vi har en ny omgång spelad även om den inte blev helt komplett. Några inställda matcher, också några spelare på läktaren vi ska diskutera. Med här idag i alla fall har vi Makoto i studion och Frida som vanligt från London. Hur mår ni?
Jo då, det är väl bra tycker jag. Vad säger du Frida?
jag mår bra. Har precis fått ner pulsen efter den här helgens galna matcher. Och ja, det var ju minst sagt blodtrycksförhöjande om man säger så.
Ja, men mycket kvalitet på många håll, men jag tänker vi ska börja på Stamford Bridge ändå. Matchen som utmålades som måste-matchen för både Liverpool och Chelsea med tanke på att Manchester City har sprungit ifrån en liten bit och dessutom fick med sig 3 poäng med nästan det sista som hände då mot Arsenal på lördagen. Vi kommer till den matchen, men rasande tempo, två lag som verkligen gick för det dramatiskt bara efter 6 sekunder med Manés armbåge mot Aspilicueta. Chelsea som tog över mycket av matchen, ett misstag från Chalobah släppte in Liverpool i matchen, 2-0 som på beställning, och sen en slumpartad situation igen med Kovacic, ja, volley i krysset som ingen människa hade kunnat liksom se på förhand på något sätt, och sen plötsligt Chelsea tillbaka in i matchen 2-2 som ett brev på posten direkt efter. Det var svårt att hänga med, Frida. Ska vi börja med Mané-situationen 6 sekunder in?
Ja, det var svårt att hänga med, och detta måste väl ha varit säsongens bästa match. Och ja, både Aspilicueta och Tuchel var ju inte särskilt nöjda i sina matchintervjuer med Manés aktion. Jag tror inte att Tuchel uppfattade vad som hände. Jag såg att han såg väldigt förvirrad ut där efter, ja men precis då när Aspilicueta föll till marken. Det var nog ingen annan heller som förstod omfattningen förrän man såg reprisbilderna och Manés armbåge. Och det är väl lite så att hade inte den situationen dykt upp efter 6 sekunder utan i, ja, låt säga 86 minuten istället, då hade nog Sadio Mané blivit utvisad. Men sånt spelar ju in ibland, och det var väl bra för matchen i alla fall, för att som objektiv åskådare så var det ju verkligen njutningsfullt för ögat.
Ja, högt tempo i alla fall. Jag vet inte ifall alla
det var ingen tränarmatch så att säga.
Jag vet inte ifall alla aktioner höll högsta kvalitet. Chalobah, jag vet inte, han ska försöka, jag vet inte riktigt vad han gör där när han försöker nicka den där bollen i navelhöjd, ja, ungefär.
Och det där undrar jag alltid. Alltså när en spelare nickar i sån låg höjd, det är ju under naveln vi pratar. Hur kommer liksom det här beslutet till?
Det var ju rätt intressant för att Tuchel precis, alltså minuten innan Chalobah gör det misstaget, så hade han försökt få kontakt med Chalobah och som för att säga åt honom liksom andas, för att han märkte på honom att han var skakig, och det var flera andra också. Det var lite så här panikrensningar över sidlinjen som man kanske inte är riktigt van vid att se Chelsea göra. Och så kommer då det här misstaget från Chalobah. Hörde någon eller någon kollega som nämnde i förbifarten att han inte hade känt sig helt 100 inför matchen, klev ju av sen också, så att det kan ju möjligtvis ha spelat in, men lite det där panikläget var, alltså, låg definitivt över hela den här matchen. Och det var ju lite ironiskt med tanke på att Tuchel hade sagt inför matchen att ja, nej, men jag sätter Lukaku åt sidan för att, ja men, för att vi ska kunna fokusera på matchen, för att det inte ska bli så mycket kalabalik. Men det var ju fullständigt kaos från början till slut, och man var ju inte riktigt säker på hur det här skulle sluta förrän Anthony Taylor faktiskt hade blåst av matchen. Det kändes ju som att det hade kunnat sluta precis hur som helst.
Nej, men vi har sett det. Nu var ju Klopp covid testad och fanns inte med på sidlinjen istället Pep Linders, men vi har ju sett det förut just mot Chelsea att Liverpool har ställt upp med ett tempostarkt mittfält snarare än att ha så mycket fötter som möjligt. Där tycker jag däremot att Chelsea vann mittfältskampen just tack vare Kovacic som var väldigt, väldigt bra.
Och
Kanté som också var fantastisk just med tanke på att de hade fötter som kunde hantera tempot bättre, även om Milner och Henderson såklart löper otroligt mycket, vinner mycket dueller, så vart det inte riktigt samma kvalitet. Så där tycker jag mycket av matchen avgörs faktiskt, även om det blir 2-2 så, och som nog var ett rättvist resultat sett till målchanser och så vidare, så hade ju Chelsea ganska mycket utav mittfältspelet, och Lukaku saknades väl eventuellt då i anfallet där, och han satt ju på läktaren, eller satt han ens på läktaren, han satt hemma vid soffan och tittade och tittade på den här matchen. Frida, ska vi bara gå igenom den situationen med Lukaku och Tuchel och ja, stämningen i mellan de två just nu?
Ja, det är väl ingen som kan ha missat. Det blev ju en jättegrej att Lukaku tydligen gjorde en intervju med Sky Italia för ungefär 3 veckor sedan. Och man får komma ihåg att mycket har hänt de här senaste 3 veckorna. Då så stod ju Lukaku mellan att vara skadad och sen så fick han ju covid. Och dessutom så var det lite oklart vilken roll han skulle ha under Tuchel. Han kanske kände att han hade blivit åsidosatt i vissa fall och att Tuchel hade valt att använda sig av en falsk nia istället för Lukaku då. Så det har man ju förståelse för, att det var lite up in the air så att säga. Men ja, problemet med den här intervjun är ju dels då att han säger att han känner sig missnöjd med sin roll och att han menar på att Tuchel har använt sig av ett annat system som kanske inte passar honom och att han måste fortsätta jobba hårt för att överkomma det hindret, men också den här enorma kärleksförklaringen till Inter och att han säger rakt ut att han vill återvända till Inter, hintar ju till och med att han inte ville lämna utan att han förväntade sig att få en kontraktförlängning. Och det kanske är ett litet svar eftersom att de flesta hade nog de flesta trodde väl eller förstod det som att det var Lukaku själv som hade gått upp till Inter och bett om att få lämna klubben. Men Lukaku menar ju att Inter inte har gett honom ett nytt kontraktförslag. Och så kan man ju vara lite djävulens advokat och säga, ja men Lukaku, du hade ju flera år kvar på kontraktet, varför behövde du tvunget ha en kontraktsförlängning? Det svarar han ju inte riktigt på i den intervjun, men han menar ju på att han vill återvända till Inter när han fortfarande är i sin prime. Och det här är en striker som är 29 år gammal, vilket innebär att han har inte sådär jättemånga år kvar i sin prime. Jo visst, alltså Zlatan spelar fortfarande, han är 40 år, men ja, jag tror inte att Zlatan skulle hävda att hans prime är nu. Så att då är det ju nästan som att han inte kanske ber om att lämna, men han är ju helt klart inställd på att återvända till Italien en dag inom en ganska snar framtid. Och det här kom ju i ett läge där Chelsea har tampats med sina skador och covidproblem, och där ju faktiskt Lukaku har börjat få en större roll eller ta mer plats. Alltså insatsen mot Aston Villa där han kommer in efter halvtid och ligger bakom segern gjorde ju att man tänkte att den här relationen mellan honom och Tuchel har reparerats och att Tuchel har full förtroende för honom nu. Men det här är ju minst sagt några steg tillbaka. Och jag tror väl inte att, det är lite, om man ska jämföra med situationen med Mikel Arteta och Pierre-Emerick Aubameyang, så är det här lite annorlunda. Så det här är en spelare som Chelsea betalade över 1 miljard kronor för i somras. Och ja, det är ett litet annat läge på så sätt. Så att jag tror väl att Tuchel är öppen för att ge honom en andra chans. Det verkar inte som att Arteta är öppen för att ge Aubameyang en andra chans. Men Tuchel kanske är det. Han ska hålla ett möte med honom nu under måndagen. Och så ska de försöka reda ut det. Men så som jag har förstått det så backade större delen av laget detta beslutet då att sätta honom åt sidan, och att Tuchel hade konsulterat flera av de seniora spelarna som ja, men Cesar Azpilicueta, Kanté, Rydiger, alla dem. Och ja, alltså Lukaku har helt enkelt inte speciellt många på sin sida just nu. Och, alltså tajmingen är ju illa vald. Det var inte han som valde att intervjun skulle publiceras nu, men tajmingen är ju fruktansvärd. Och dessutom så, även om jag kan förstå de här argumenten för att ja, men spelare måste få säga vad de tycker och tänker, och att det här kommer leda till en ännu mer stängd liga med spelare som inte vågar uttrycka sina åsikter och att de bara kommer leverera samma gamla innehållslösa citat. Men samtidigt så Romelu Lukaku har skrivit på ett kontrakt och det måste han hedra och respektera. Och han måste framförallt respektera sin tränare, sina arbetskamrater och supportrarna, och det har han inte gjort i det här fallet.
Alltså, det finns ju så många underliga lager i den här intervjun, att en liten detalj som man också nämner i förbifarten, att först efter att ha sagt jag ville inte lämna Inter, jag ska tillbaka, han säger, ja, egentligen ville jag ju till Bayern, Real Madrid eller Barcelona och någon av storklubbarna. Ja, alltså, så jag hamnar, ja, men, i Chelsea
alltså, istället. Vad är det han säger? Att alla vill dit? Är det så han säger?
Ja, men, alltså, hur kan du nedvärdera ett lag? Du går till en regerande Champions League-mästare och då sitter du och säger jag ville egentligen till Real, Bayern eller Barca. Men snälla någon, jag har ändå sett Lukaku som en, alltså, otroligt faktiskt intelligent person tidigare i alla möjliga sammanhang, men här, jag vet inte riktigt vad det är som händer, om det är att han går liksom helt vilse i någon sorts försök att försonas med Interfansen som var arga på honom, i och med att det var ju från början jag ska stanna, jag ska ingenstans till, nu ska jag till Chelsea den sommaren. Och om det är så att han försöker försonas på något sätt med italiensk media och bara nästlar in sig i någonting som jag inte riktigt vet vad han lyckas göra här. Det är ju helt korrekt av Tuchel till att börja med att peta honom. Sen har ju det blivit en enormt stor grej som bara slår ner som en blixt från klar himmel. Jag är ju övertygad, precis som det är Frida, alltså att de kommer försöka lappa ihop det. Det finns ju inte på kartan att man försöker att skeppa honom med att han ska bli persona non grata nu till vinter. Men det här mötet är ju väldigt viktigt här idag för att få ordning på det. För Lukaku är en så pass viktig spelare för dem, och de har lagt så mycket kraft på honom att honom behöver de få tillbaka, de behöver reda ut det här.
Ja, det är också så här att Tuchel behöver ju ta tillbaka makten över sitt lag och sitt projekt här.
Fast det har han väl?
Ja, det har han ju gjort, men det är fortfarande så länge den här konflikten existerar. Alltså hade man sett det här hända i Manchester City till exempel, med Guardiola, det är liksom, alla spelare vet att i det laget vet att det finns bara en vinnare i den konflikten när det är Guardiola. Liverpool samma sak. Du gör, alltså, mot Jürgen Klopp, du är gone. Och det är liksom, jag säger inte att Tuchel behöver ska skicka Lukaku eller liksom, men han måste visa att, som han gjort nu genom att bänka honom, men han måste också lösa den här konflikten kan inte ligga hängande. Antingen får Lukaku gå ut och säga det här togs ur sitt sammanhang, det här var inte riktigt vad jag menade, det här var liksom bla bla bla. Alltså han måste ju liksom sträcka ut en olivkvist tillbaks till laget och till Tuchel, och sen annars så måste han ju ner i frysboxen. Därför att det här måste ju vara Tuchels lag. Eller hade du kunnat tänka dig det här hända under Sir Alex Ferguson till exempel? Du ska ju stå med mössan i handen och be om ursäkt. Och det är ju det han måste göra. Istället så är han ute på sociala medier och kanske gör tvärtom.
Alltså det, nu kanske en snäv referens här, men man måste göra en William José. Alltså när då, på den tiden han spelade i Real Sociedad, så var ju han iväg och skulle, ja, det var väl i Tottenham till och med han var och svängde där för att han skulle få igenom en flytt och åkte iväg utan tillåtelse. Då stod han där i klubb-tv i en tv-intervju och bara stod och bad om ursäkt i hela liksom supporterskaran. Det är lite den nivån på där Lukaku måste göra för att lappa ihop där liksom. Mm. Filmkamera fram, ställ dig där och be om ursäkt och liksom buga, den nivån.
Du menar vad Wolverhampton var?
Ja, fast det var ju, ja, han hamnade ju Wolves sen, men första vändan var ju när han skulle till Tottenham och titta. Jaha, och allt, okay, möjligt. Det var ju, han var ju flera vänder med William José.
Ja, nej, men jag håller ju med. Alltså, jag tycker att Tuchel har varit väldigt smart som tog hjälp, eller ja, vände sig till de lite äldre spelarna i laget och såg till att få över laget på sin sida. För alltså, även om Lukaku inte verkar trivas så bra i London, så gör ju Tuchel definitivt det, och han vill ju bli långvarig, och de måste han ju se till att alla drar åt samma håll. Det finns väl vissa parametrar. Jag tror också att det här är någonting som har tyngt Lukaku väldigt mycket, att han lämnade Inter på det sättet som han gjorde, och att han fick att Inter-supportarna vände sig emot honom. Och dessutom så har ju inte hans höst och vinter varit så där jätteenkel. Alltså hans tillvaro är en helt annan än när han spelade i Italien. Han bor inte längre med sin mamma och sin son. Han har bott på egen hand nu på grund av covid. Och dessutom firade han jul helt ensam. Jag tror att sådana saker också spelar in i att man kanske då tillfället tappade lite, eller att man inte tänker då på vad man säger. Men det är väl klart att han kan inte sitta och säga såna här saker. Jag tycker också att Tuchel har handlat helt rätt i det här fallet, men jag hoppas ändå att de kan lappa ihop det. Sen finns det ju den sidan av saken också, att hur mycket var Lukaku Tuchels värvning? Tuchel har ju ändå fått lite kritik för hur han har använt Lukaku, bland annat av Antonio Conte när han satt som expert i Sky Italia innan han tog jobbet i Tottenham. Den aspekten finns ju också. Ville Tuchel verkligen ha Lukaku? Å andra sidan så har Tuchel alltid pratat väldigt högt om Lukaku, och liksom ofta om hur han har påverkat utanför planen också, och att han liksom har höjt moralen i laget. Så att, jag hoppas ju att det löser sig, men Lukaku har ju en väldigt lång väg att vandra för att lappa ihop relationen till Chelsea-supportarna inte minst. Nu till hans försvar så nämner han ju Chelsea och sin relation till den klubben också i intervjun. Alltså det här med att han supportade Chelsea från en väldigt ung ålder och var på sin första match när han var 12-13 år eller sådär. Så att det finns ju fortfarande, han hyser ju fortfarande känslor med klubben, men ja, det kommer att krävas en del för att han ska få över supportarna på sin sida, helt klart.
Nej, men och som jag var inne på, jag tycker att Tuchel har hanterat det här helt korrekt så här långt, och han måste visa att det här är hans projekt. Klubben är större än spelaren, och jag tycker inte om heller när spelare går ut och säger att jag har spelats på fel sätt, spelsystemet måste anpassas efter mig.
Han har ju varit skadad och haft covid, så klart han inte spelar. Det är lite så jag känner också.
Det är också jättekonstigt.
Det är trots att han börjar faktiskt den här säsongen strålande. Vi såg ju direkt att det här är en spelare som kommer att ta Chelsea till nästa nivå. Så att det var ju på så sätt, det finns så många, som sagt, många aspekter i den här intervjun som blir så ofantligt underliga, och det måste ligga i att han inte mår så bra, helt enkelt, som du var inne på, Frida. Det är ju det som måste ligga till, att det sägs sådana saker som inte kanske är helt genomtänkta, men jag hoppas verkligen att det löser sig, för att han behövs kvar i Chelsea.
Ja, nej. Det om det. Det var i alla fall 2-2 i den här matchen mellan Liverpool och Chelsea, och även när de inte spelar så vinner Manchester City. För det var ju liksom känslan man hade inför, att det behövdes 3 poäng från någon av de här två för att vi skulle ha någon slags titelrace igång, åtminstone för stunden, med tanke på att Manchester City aldrig förlorar några poäng i stort sett. Nu möter man Arsenal i lördags. Ett Arsenal som gör sin bästa match för säsongen med viss marginal, får man nog ändå säga. Framförallt första halvleken var ju fantastisk. Ändå så åker man därifrån med alla 3 poängen efter att Rodri petat in bollen i 93 eller 94 minuter någonting.
Jag måste fråga dig, för när man satt och såg den här matchen, när Bukayo Saka gör det här 1-0-målet. Och man bara ser fansen, man ser liksom, man springer ut i fansen. Jag satt hemma och fick gåshud, och jag hyser inga liksom Arsenal-sympatier på så vis. Men det var liksom, det kändes att det här har man inte sett på Emirates. Den här liksom hoppet, den här liksom euforin, glädjen. Och du som ändå är på arenan ofta, håller du med? Var det en liksom speciell känsla just där?
Ja, för det första satt jag verkligen helt perfekt. Det var i min hörna, så att säga. Aha. Och dessutom så har jag blivit uppgraderad nu från rad 1 till rad 2. Det blir man tydligen efter ett par år. Så att bara det är stort. Så att jag hade verkligen perfekt överblick över firandet. Och definitivt, alltså det var verkligen otrolig stämning, och inte bara under första halvleken när de var så otroligt dominanta och spelade sin bästa fotboll, utan även efter matchen, trots att det då blev förlust, att det var så väldigt många supportrar som stannade kvar, och när Gabriel visas ut så klappar folk och hyllar honom. De stod verkligen bakom Arsenal till 100% i den matchen, för att de kände väl också att det var rätt mycket oflyt som låg bakom att de tappade det här. Det var ju faktiskt inte på grund av att Manchester City var bra överhuvudtaget, utan det var ju vissa situationer då som de orsakade på egen hand och som blev direkt avgörande. Men den första halvleken när de bara trycker tillbaka City och får spela ut hela sitt register på det sättet, det var ju helt omöjligt att peka på en spelare som hade varit bättre än den andra, för att alla lyfte sig verkligen. Alltså Ben White, Thomas Partey gjorde sin bästa insats för säsongen, alltså Granit Xhaka var också väldigt bra så långt, Bukayo Saka, du hade Gabriel Martinelli på andra kanten som kanske, ja, det var kanske vid något tillfälle han borde ha spelat in bollen istället för att gå på eget avslut, men de var ju verkligen helt över med City som inte hade en chans. Och Mikel Arteta, han satt nog och myste hemma i soffan, tror jag, och var otroligt nöjd med vad han såg. Sen, som sagt, så är det ju oflyt att man inte får med sig alla tre poäng. Det borde man ha fått, eller man förtjänar det.
Ja, det är svårt att inte lida lite med Arsenal när de gör den här insatsen och ändå åker därifrån med noll poäng. Det var ju också ett par incidenter som det har pratats mycket om i efterhand. Det var kollades på Xhakas tackling på Bernardo Silva, men det var kollades inte åt andra hållet, till exempel Frida vid straffsituation. Hur har snacket varit om det här borta i England?
Alltså, jag hade en lång diskussion igår med flera personer och insåg att alla tyckte olika. Och det är väl lite det som präglar de här domsluten. Såg samma sak i Daily Mail idag, att Mark Lattenberg, som de har som domarexpert, han tyckte på ett vis, medan fyra andra experter tyckte någonting annat. Och i ärligt talat, i Martin Ødegaard-fallet, jag vet fortfarande inte om det är straff. Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning. Det är möjligt att det är det. Klattenberg menade att det inte var straff för att han tyckte att Ødegaard spelade över. Tycker väl inte att han spelar över, men jag vet inte om Ederson är först på bollen. Och vissa vinklar ser han ju ut att inte vara först på bollen, och andra vinklar ser han ut att vara det. Och några andra hävdar att det spelar ingen roll, för att det är andra regler för domare. Jag har ingen aning faktiskt. I Xhaka-fallet så har jag större förståelse för att det blir straff. Jag tycker också det är bedrövligt när han spelar för stärker så som Bernardo Silva gjorde, men samtidigt, varför sticker Xhaka ut benet där? Varför drar han honom i tröjan? Hade han inte dragit honom i tröjan, då tror jag inte det hade blivit straff. Så där såg man ju lite det här, konturerna av det gamla Arsenal, och det skrev jag också, det upprörde vissa att jag tog upp det på det sättet. Men jag tycker ibland att Arsenal är sin egna största fiende, att vi har sett det här i ganska många matcher, att istället för att hålla sig cool när man då har ledningen, så ger man först bort en straff och så blir det 1-1, och sen så bara ett par minuter senare så ska Gabriel dra på sig två varningar. Alltså, den första varningen förstår jag inte riktigt. Jag trodde först det var för att han sabbade för att han försökte hacka upp kring där bollen ska ligga, alltså straffpunkten heter det. Men att det sen tydligen var att han sprang fram och skrek någonting i Atwells ansikte, det var kanske lite överdrivet genom gult kort. För det andra kortet är också ett sånt där vissa tycker att men det är ett klart gult kort, andra tycker inte det. Men å andra sidan, vet man med sig att man har ett gult kort, då ska man kanske inte gå in på det sättet. Och Gabriel har faktiskt en förmåga att göra sådana saker, han är en väldigt fysisk spelare, så där borde han ha hållit huvudet lite kallare. Men till syvende och sist, det har blivit mycket snack om domar och sådär, men det är väl klart att det här är ett väldigt stort steg framåt för Arsenal, trots att det blir förlust.
Alltså jag håller ju, om man ska hoppa tillbaka till alltså Ödegårds straff, jag håller ju med på att alltså vissa vinklar ser ut som att det är Ödegård som trampar på Ederson också. Så att det finns så många aspekter som gör det helt omöjligt att veta vad det ska vara. Sen, ja, tjaka straffen, alltså tröjan är ju som en strut alltså på, mm, på Bernardo. Och då,
så onödigt.
Ja, det är så, ja, onödigt att dra, men det är så... Man kan ju tänka sig själv om man är i sån liksom desperat läge när Bernardo är på väg in och man vet vilken skicklig spelare det är, att bara handen åker upp och man plockar upp tröjan, men sen såklart den ska ju inte göra det, då blir det ju som det blir. Och Bernardo är smart nog att lägga sig i det här läget, för att om inte han hade lagt sig och bara stått still, då hade han kanske inte fått någonting. Tyvärr är det ju så också att om inte, om liksom spelare slänger sig också till viss del på grund av att de vet att de måste visa domarna att någonting har skett här i ganska många situationer. Sen ska han ju inte svandyka på det här sättet ändå, självfallet. Och Gabriel också, det är oundvikligt på något sätt, det andra gula, när han ställer sig och agerar vägg för den andra Gabriel där. Måste ju också nämnas att jag, såklart, alltså som Arsenal-supporter så fattar man ju liksom ilskan där, eller liksom, man fattar varför Arsenal-supporter blir ilskna, men alltså Rodris firande piggar ju upp, det gör ju det. På övertid efter att det har varit så många situationer i matchen och han kör då liksom bara rakt ut till,
ja, alltså glida på knäna fram till Arsenals supportrar. Ja, det är, ja.
Alltså jag vet, vi måste få behålla den formen av shithousery på något i såna här stora matcher. Det hör på något sätt till, tycker jag, även om man såklart, om man hade stått där så hade man ju varit helt rosenrasande, självklart. Det är ju helt uppenbart, men det, på något sätt så tycker jag sån hets kan höra till också.
Man får se upp så man inte får en flaska i huvudet eller någonting sånt.
Ja, det exakt. Det var, jag kände det. Nu smäller det liksom.
Jag förespråkar alltså, inte hovade flaskor. Men,
det, ja, händer kanske bara på Ellen Road i och för sig. Det har ju hänt, ja, tre gånger under säsongen hittills, tror jag.
Ja, det kastades väl in andra saker, men jag vet inte vad det var som kastades
Ellen
in.
Ellen Road är ett speciellt ställe. Ja, nej, det är... Ja. Någonstans så hör det väl till att göra sig ovän med motståndarlagets supportrar och bli en hatad spelare utanför de egna leden.
Liksom Adebayor är ju en skillnad.
Ja, men Adebayor, det var ju något helt annat.
För jag vara lite mer negativ också, om man inte ska sväva iväg, alltså med Arsenal-ögon sett. Så jag vet att Pep Guardiola fick ganska mycket... det var rätt många som hånskrattade efter matchen när han stod och sa att, ja, men titta på vår bänk, vi har också jättemycket bortfall, och så pekade han då på att man hade, vad var det, tre akademispelare. Men det finns ju faktiskt den aspekten här också. Det har inte pratat så där jättemycket om vilka problem Manchester City har haft, alltså rent covidmässigt, och det beror mycket på att de har valt att inte kommunicera utåt vilka som har drabbats och inte. Men de hade ju faktiskt också lite bortfall. Jag vet att det provocerar många eftersom att de har en sån otrolig bänk och så många spelare att välja bland. Men energin saknades ju totalt i den här matchen. Och Guardiola han trodde att det eventuellt hade att göra med att de hade haft så mycket problem med det själva. Och det är väl möjligt att det är så. Bara för liksom skapa en lite mer neutral bild av Arsenals enorma dominans i den här matchen. För de var ju faktiskt, trots att de var en man mindre, så stod de ju upp otroligt bra. Och så att det var ju verkligen väldigt hårt att de inte fick med sig någonting i den här matchen.
Kanske för tidigt egentligen, när vi är liksom tre dagar in på ett nytt år här, men var det där guldrycket?
Ja.
Visst känns det som att det var det på något sätt?
Ja, men i och med resultatet på Stamford Bridge så tror jag att det var det. Mm.
Alltså det...
Men jag hoppas ju att det inte är så, för att det vore ju väldigt trist. Nu hoppas man ju att Man City förlorar de tre kommande matcherna, så att det blir lite liv i toppstriden igen. Men man har så väldigt svårt att se att det skulle hända.
Ja, men alltså när de spelar så här dåligt som de gör och ändå får med sig tre poäng på det här sättet, och allting går liksom i deras väg. Och det är ju liksom baserat till, ja, 95% på hur skickliga de är och fruktansvärt bra fotbollslag det handlar om. Men alltså de ser ju helt ostoppbara ut, och jag håller helt med, det där kändes tyvärr faktiskt som ett guldryck, för man ville ju ha en tight, spännande toppstrid. Jag tror inte vi får det. Liverpool nu med, Alltså utan Salah, utan Mané, det har pratats om förut, men det kommer tappas poäng under de här afrikanska mästerskapen. Det känns helt uppenbart sett till vad Liverpool är nu. Chelsea, ja, det har inte funkat helt perfekt för dem heller, och det måste vara helt fläckfritt för de lagen som eventuellt ska kunna jaga City, för att City kommer inte tappa många poäng. Och de lyckas bevisligen ta poäng även när de inte briljerar, så att tyvärr kan det ju ha avgjorts här.
Ja, det är ju Manchester City att förlora nu på ett sätt som det såklart på sätt alltid har varit, men nu måste de ju verkligen tappa rätt mycket poäng för att Chelsea och Liverpool kommer ju inte gå rent härifrån.
Det är ju som förra säsongen lite grann, den känslan nu.
Det är det faktiskt, och dessutom möts Manchester City och Chelsea i nästa omgång.
Det
blir spännande. Då är det utan Benjamin Mendy i målet för Chelsea, som då spelar afrikanska mästerskapen. Dessutom har ju Liverpool då sin månad här utan Mané, Salah och Keita, vilket såklart kommer påverka dem. Så att, det är verkligen, verkligen alla tecken pekar åt Manchester Citys håll just nu, det går inte att komma ifrån.
Men jag kommer vara där i alla fall. Så att
du kommer vara där?
Inte, ja. Kanske inte spelar in så mycket på resultatet. Men
vet man aldrig.
Vem vet?
Nej. Watford tog emot Tottenham. Slutade 0-1. Det går ju inte att förneka att Tottenham under Conte är någonting helt annat än Tottenham under Nuno Espirito Santos, även om det kanske inte var deras allra bästa tillställning så långt, men Davinson Sanchez i 90:e plus, vad var det? Det var väl sista sparken i matchen typ.
Sista nicken i matchen.
Ja, exakt, till och med det.
Ja, där satt man ju och trodde att Watford skulle greja det och skulle hålla tätt. Ranieri var ju såklart otroligt besviken efteråt, men samtidigt när man tittar på målet så alltså de backar ju, känns som att de står alldeles för lågt med backlinjen på något sätt. Det är ju bara att lägga in den där bollen, för Son är det väl som slår den på rätt yta, och då blir det ju en jättemålchans. Så att det var ju hårt för Watford som verkligen behövde poäng, men skönt för Tottenham som ju inte alls kom upp i nivå i den här matchen. Och mycket berodde ju på alltså wingbackarna. Nu var Reguilón, han hade betydligt mer markering på sig jämfört med Royal, som vi ju faktiskt hyllade för, vad var det, en vecka sedan eller två veckor sedan, när han då gjorde sin bästa insats. Det gjorde han inte här. Han slog inga bra inlägg, och man landar väl lite i det att för att Antonio Conte, för att hans system ska vara så framgångsrikt som möjligt, så behöver han ju verkligen bra wingbacks. Och ja, nu börjar jag tveka lite igen om Emerson Royal verkligen är den. Jag tror definitivt att Reguilón kan vara det, inte minst om han då kanske får lite avlastning genom att det finns en bättre medspelare på andra kanten. Men Royal, här lämnade han i alla fall betydligt mer att önska.
Det problemet här blir ju lite att Emerson Royal har aldrig varit liksom en så här inläggswingback heller, utan det är ju snarare någon som liksom ska kunna så liksom bara dundra fram och tillbaka på sin kant och utmana snarare på det här viset. Han är inte liksom, det är inte inläggsfoten som varit hans styrka, och där blir det att han blir lite felanvänd. Men då är ju frågan, ja, kanske man ska ha en wingback som funkar bättre och har en bättre inläggsfot om det är den typen av fotboll vi spelar från den kanten och skapa möjligheter på det sättet. Eller så måste du göra om hans roll. Sen får man väl se, liksom, det var ju inte hans, som sagt, det var ju inte verkligen inte hans bästa match, men det var ju många i Tottenham som inte kom upp i nivå i den här matchen heller överlag. Men bara att de tar de här tre poängen betyder ju hur mycket som helst egentligen. Och man lider ju samtidigt med Watford, som jag tycker gör en jättebra match och stänger ner. Jättekul att se Kensema på planen igen också från start. Och klart godkänd insats dessutom. Men de hade ju behövt få med sig den här lilla pinnen för att kanske få ännu mer lite avstånd ner till bottensträcket. För nu, det ser mörkt ut för Watford alltså där nere.
Nu börjar det dessutom snackas om att Ranieri kanske hänger lite löst också.
Ja, det borde han ju verkligen inte göra. Det känns i alla fall som att han gör så gott han kan. Vad var det han sa efter det sista han sa i intervjun efter matchen? We'll be alright, we'll stay alive. Jag tyckte att det lät som en låttext typ. Att han fortfarande håller hoppet uppe. I Tottenhams fall så tänker man ju på det när man liksom tittar på deras trupp. Att de ju faktiskt har en spelare i laget som var kanske en av ligans absolut bästa wingbacks för sådär två säsonger sedan. Och det är ju Matt Doherty. Men han verkar ju ha blivit totalförstörd efter en säsong med José Mourinho, för att han kommer ju inte alls upp i... Man har inte alls sett den nivån som han höll i Wolves när han spelade där. Så där har de ju lite att fundera på. Nu när transferfönstret har öppnats och sådär.
Det var ju som den här bibliska historien med han som klippte av håret och hade all sin styrka i håret. Samson eller vad han hette. Doherty har ju det fast i en tweet då. För det är uppenbart att sen han tog bort de där Arsenal-tweetsen så har det varit liksom tokkört för honom. Så att någon form av biblisk styrka verkar finnas i hans Twitterflöde. För att se, han får väl tweeta något dumt igen så kanske det kommer igång.
Ja, Sportbladets Premier League-podd är sponsrat även den här veckan utav 1X2.se, och med för att prata om det har vi Andreas Nord. Välkommen!
Tackar Patrik. Hur är läget efter julhelgen?
Jo då, man har överlevt så här långt, så att det ska säkert ordna sig framöver också. Det har varit en hektisk tid, förstår jag, på 1X2.se. Mycket rörigt bland spelen, men också kanske många som har behövt tips hur man ska hantera och ta sig fram.
Ja, det har varit mycket att navigera här i Boxing Day-dagarna i Premier League, men det har varit fröjdsamt att få kika mycket fotboll.
Vi har ju haft en tävling tillsammans med er. Den håller på att bli avgjord precis som vi spelar in det här, så att vi kommer väl återkomma lite längre fram med en till tävling. Det ska väl utses lite vinnare där, som jag förstår det.
Ja, men precis. Och det kommer nog komma besked om det till nästa sändning, helt enkelt.
Ser vi fram emot. Har du något speltips att skicka med nu så här i början på året?
Ja, men jag har det. Det går en match ikväll mellan Manchester United och Wolverhampton, och jag har hittat ett spel som jag tycker om. Jag tror att Wolves har goda möjligheter att göra en god insats. De har ju stått upp bra här senaste omgångarna, bland annat mot Chelsea och Brighton som de besegrade på bortaplan. De lyckades även hålla ner siffrorna mot Manchester City och Liverpool. Jag tror att de har god chans att göra även liknande insats mot United. Så jag kommer spela Wolverhampton plus 1,0 Asian Handicap till 1,85 gånger pengarna. Vilket betyder att om Wolves vinner matchen eller spelar oavgjort så sitter spelet. Men om de förlorar med ett mål så får vi pengarna tillbaka.
Fint. Så gå in på 1X2.se för att få fler tips då från Andreas och hans kollegor. Vi tar oss därifrån då till Crystal Palace West Ham United på Sellers Park. Det höll på att bli 1-0 till Crystal Palace efter 40 sekunder. De hade en boll i stolpen och sen var det bara Wolves i stort sett. West Ham i en halvtimme 2-0. Sen hade de en boll i ribban, Crystal Palace, och sen var det bara West Ham igen. Det var en märklig match, Frida, med ganska mycket kvalitet. Det är två rätt bra lag det här, får man ändå säga.
Ja, verkligen.
Och det blev ju spännande på slutet.
Ja, Mateta där som kunde ha cyklat in kvitteringen, det var ju inte så långt borta. Olises reducering kommer väl lite för sent där. Hade den kommit någon minut tidigare, då är det nästan som man hade kunnat tro att Palace hade grejat, i alla fall fått med sig en poäng. Men ja, det är väl skönt för West Ham framförallt att Antonio är slag igen, att han gör mål. Det var väl hans första bortamål sedan september, tror jag.
Är han på den då?
Ja, det är han väl.
Jag tyckte det såg ut som att det var så här att han typ bara att han missade den, men han fick ju målet.
Nu ska jag inte försöka ta bort några av mina få fantasypoäng från helgen här.
Nej, nu blir jag osäker, men tror jag väl, annars hade man inte fått det, va?
Han fick det, men det var jag såg på reprisen, så det var några andra också som skulle säga, var han verkligen på det? Med? Det var en liten dobb.
Jag tycker Antonis utstrålning räknas som en kroppsdel.
Ja, och grejen är att om han inte glider där så går ju inte bollen i mål. Alltså, det är ju ett jättefint inspel från vänster, från inte jag minns vem det var som slog nu, men
Benrahma med assisten.
Benrahma var det.
Benrahma, ja. Så tar ju målvakten.
Väldigt fint.
Ja, jättefint inlägg. Annars är ju 2-0 målet kanske för mig hela omgångens mål. Alltså Lanzinis kontroll med vänsterfoten där och sen vristen upp i nättaket är ju spektakulär.
Alltså. Fast alltså även om Kovacic skott, alltså det var såklart viss tur inblandat. Det är ju fortfarande det
absolut. Jo, men grejen är ju så här att jag tycker att det är skillnaden. Jag älskar också Kovacic mål, framförallt för att det är han som gör det.
För att han kan inte skjuta i annars.
Nej, han liksom 9 gånger av 10 så går den bollen liksom över hela Stamford Bridge. Mm.
Eller typ så. Ut till inkast.
Ja, nej, men precis. Men Lanzinis mål, alltså han har ju så oerhört mycket kontroll i det han gör. Kovacic har ju ingen kontroll. Alltså han ser ju bollen komma och får en sån otrolig drömträff.
Ja.
Medan då Lanzini, det är någonting cheeky över det målet som jag verkligen älskar. Så jag håller med, det är ja, ett av mina favoriter också.
Ja, men Kovacic mål blir ju såklart jättesnyggt. Men han tar ju det avslutet, inte mer för att förhindra en omställning. Och sen så får han perfekt båge och den går liksom krysset in.
Men alltså också, han ligger ju i luften med båda fötterna när han tar skottet. Alltså,
ja, han backar, det är ju verkligen
en detaljer, så
skopar iväg. Medan Lanzinis liksom små, fina vriktningar, han liksom lägger upp bollen till sig själv och nyper till på volley. Det är...
Jo, såklart Lanzini är alltså skickligare.
Ja, men så här, om jag skulle göra något av de här målen så är det troligare att jag gör Kovacic mål än att jag gör Lanzinis mål på 1000 försök.
Jo, det är...
det sjuka är att det säger väldigt mycket om de målen faktiskt. Det var en bra beskrivning eller på att göra skillnad på dem. Sen i den här matchen så alltså West Ham kontrollerar ju verkligen inte det fullt ut, utan det som vi var inne på att Palace har ju sina chanser att skapa väldigt mycket, men jag tyckte att en av skillnaderna var att Rice var tillbaka i startelvan. Han drar ju väldigt mycket i trådarna, så att när de har 3-0 där i halvtid då är det ju tufft för Palace att komma tillbaka. Det är ju det faller på.
Ja, sjukt märklig straffsituation också ju. Där det ju är hand, fast domaren ser det inte, och det liksom ser ut som det inte är i straffområdet överhuvudtaget, så tittar man, så går han ut och tittar på varen då, och ja, men då har han ju fått bollen på armen precis på straffområdeslinjen på något sätt i luften.
Det
får man verkligen säga, men
Milivojevic var det, va?
Ja, Milivojevic, precis. Och ser man det på reprisen, så är det klart att det, ja, men då är ju straff korrekt.
Måste ju allmänt sägas också, alltså, nu var vi inne, jag sågade inte Lanzinis mål, det ska sägas, men jag tycker alltså han, det är så kul att se honom på den här nivån som han är just nu också. Han har alltså ju hittat någonting här.
Ja, men det känns som att han är tillbaka. Alltså, han var så otroligt bra före den där korsbandsskadan som gjorde att han missade VM för det är ju många år sedan, är det nu, det är 3 år sedan. Och då kändes han ju liksom superhet verkligen, och gjorde kanske sin absolut bästa säsong för West Ham precis innan. Går sönder, skulle ha spelat det VM:et för Argentina, och var borta en hel säsong efter det, och det har ju tagit honom den här tiden på något sätt att titta tillbaks. Men Sofie, man skulle säga det, att den kontrollen han har med vänstern, han är ju högerfotad i det målet, för han slår ju straffen sen och hur säkert som helst med andra foten, så att det är ju en jättefin spelare tycker jag.
Det har alltså redan gått 10 år sedan han hängde i eller ja, inte riktigt än, men när han var i River Plate, för den tiden tänker jag fortfarande tillbaka på när han drömde Lanzini, när han slog igenom där och dominerade. Det var ju sen har han ju gjort det strålande i West Ham också, och det är kul att se, de har en otroligt fin bredd där offensivt, för det var West Ham, måste jag ändå säga, sån här.
Ja, men tänk precis säga det. Det är ju faktiskt inte bara Lanzini, utan alltså Fornals är en sån som verkligen har lyft sig, och nu gör Antonio mål igen, och Benrahma har börjat. Benrahma har ju ändå varit alltså lite av en besvikelse ändå, alltså, eller var under hösten, att man tänkte sig att han skulle kunna lyfta ännu mer. Men nu börjar man ju säga att han börjar känna sig mer bekväm, och sen så har man Bowen. Där finns en del att ta av. Det är ju skönt för dem om de ska liksom fortsätta hänga med där uppe.
Det är uppenbart att de behöver en mittback i alla fall, så länge Kurt Zuma är borta här också. Alltså, man kan gilla...
Ja, och Bonna.
Och Bonna dessutom, ja. Alltså, Dawson håller inte riktigt, tycker jag. Alltså, nej, tyvärr. Så att de behöver ju få in någon här i vinter, även om de har otroligt gott ställt på offensiva positionerna just nu.
Mm. Smärtar mig ändå lite, för att han var ju en sån otrolig värvning när han kom. Alltså, det var ju så smart av dem att plocka honom från Watford, var det väl. Mm. Så är lite trist att han har börjat... Alltså ser lite sämre ut nu på sistone.
Fostrad i West Ham en gång i tiden också. Det fanns ju många aspekter om positiva där, men Nej, har inte sett bra ut sista tiden.
En som också hade målskjutarskorna på fötterna, en annan argentinare, nämligen McAllister, Alexis. Herregud, hans mål är också där uppe för omgångens mål, skulle jag säga, just med tanke på hela förarbetet och klacken fram och så bara nypa på volley, smack upp i nättaket. Det var också vackert i Brightons seger mot Everton, som ser, ja, de har all rätt att bua åt Benitez och läget just nu på Goodison.
Ja, det är ju ingen kul stämning där. Stackars Rondon, när han skulle komma in, han fortsätter ju få burop. Det känns nästan lite som att Everton-supporterna använder honom som någon sorts, ja, men för att markera sitt missnöje. Så att den stackaren, nu har ju inte Rondon, det är inte som att han har varit sådär jätteframgångsrik den här hösten, har sett ganska stabbig ut, men tycker ändå lite synd om honom att det är han som får ta emot så mycket av aggressionerna, för att här gick ju Benitez helt bort sig laguppställningsmässigt och formationsmässigt. Han startade ju med en trebackslinje och så hade han högerfotade Holgate, han spelade ju på vänsterkanten, och sen så hade han satt James Coleman då på som vänster wingback för att han fortfarande är sur på Luca Digne uppenbarligen, som nu satt på bänken, vilket också var lite konstigt att han var uppe och värmde, så tänkte jag, vet han om att han inte kommer komma in här? Otroligt oklart alltihopa, så att alltså själva försvaret såg inte bra ut, alltså mittfältet kom inte alls till sin rätt. Så Brighton kunde ju bara spela igenom dem gång på gång, och det är ju därför de får det här överläget. Och sen till andra halvlek så inser ju Benitez också att det här inte funkar längre och ändrar ju om. Och sen så har de ju Anthony Gordon också, som är väl liksom ljuset i mörkret just nu, att de har en så ung spelare som tar för sig och gör två mål här med väldigt stor hjälp av Adam Lallana vid det ena tillfället. Men nej, det här är inte tillräckligt. Nu var Dominic Calvert-Lewin tillbaka, så att det var många som hade hoppats att han skulle kunna göra skillnad, men han sköt ju
straffar över.
Ja, så att, nej, det är väldigt mörkt just nu i Everton.
Överlever Benitez januari? Alltså det känns ju tveksamt just nu, tycker jag.
Jag tror att det är så mycket kaos runt omkring klubben i med det här att Brands lämnade och Moshiri kanske inte riktigt vet vad han ska göra, för man kan inte hålla på att sparka tränare hela tiden heller, det är inte hållbart. Så jag vet inte om man ska man ändå vänta till efter säsongen och försöka reda ut det då. Jag vet faktiskt inte vad som är bäst, så länge man kan undvika att bli degraderad så är det kanske ändå det bästa att göra, men just nu så är det ju en klubb helt utan riktning. Ja. Det är ju oroväckande.
Men det är ju just det här risken att bli degraderad, för den lever ju i allra högsta grad som de spelar och den formen de visar. Men sen är det ju att Brands drog, då visade ju Moshiri på något sätt, då valde han riktning. Okej, vi går på Benitez-spåret. Du får tillåtelse att styra hur vi ska agera under det här vinterfönstret och så vidare och så vidare. Men det blir ju också en väldigt svår situation på att om de fortsätter att förlora och se ut som de gör, så ja, då kanske de måste få in en förändring också.
Ja, problemet är ju också att Benitez ursäkter fungerar ju inte längre. Alltså han har ju länge skyllt på att vi har haft så mycket problem med det är covid och det är skador. Covid hade de ju mycket under försäsongen, så att det gjorde ju att de inte hade någon ordentlig försäsong, och sen så skador då på väldigt viktiga spelare. Men så vann de ju de här inledande matcherna där och såg ju ändå väldigt stabila ut, och sen så kom den här då segerlösa sviten, eller där de knappt har vunnit någonting sedan september och faktiskt ligger i botten av tabellen om man räknar från mitten av september, tror jag det, eller sen efter den här vinsten mot Norwich. Skulle man räknat efter den så hade Everton legat i botten. Så det är ju också ett stort problem för Benitez att han inte har så mycket att skylla på längre, och just det här när han börjar få formation och fel och sånt, det är väl sånt han ska vara bra på, alltså kunna identifiera med saker som inte fungerar och reparera dem. Jag tycker inte att han gör det, så att han är ute på väldigt djupt vatten just nu.
viktigt för Brighton att följa upp sin senaste tidsform med den här segern också. Men även om Everton är inte i sin bästa form, så är ju alltid Goodison ett svårt ställe att åka till, det vet vi ju.
Mm. Ja, de förlorade ju förra mötet dem emellan, så att, det var väl skönt för dem att få lite revansch här. Mm. Alltså nu ser det ju väldigt ljust ut igen för dem, eftersom de har två segrar nu och en oavgjord mot Chelsea på de tre senaste matcherna.
Yeah.
Och tycker återigen, vet vi, har pratat om det tidigare också, men Potter är ju väldigt skicklig på att, alltså, hitta balansen hela tiden, att kunna, när man, alltså, han liksom kan vila vissa spelare och ändå liksom hitta lösningar på hur han ska vinna en match med en sån pass. Ja, men den truppen är ju inte bred. Jag tycker att det är väldigt, väldigt skickligt, men det visste vi redan att han är det.
Ja, nej, men det är ju inte för inte som både Klopp och Guardiola och andra tränare i ligan hyllar Graham Potter som en av de absolut bästa tränarna. Det har de varit ganska tydliga med båda två, att de ser honom som en av de absolut skickligaste teknikerna, och han, eller taktikerna ska jag säga, och hans management har ju också varit väldigt framgångsrikt, hur han har byggt lag.
Ja, och så var det väl, när man tänker tillbaka till Östersundstiden, så var det ju lite grann så också då, att även om han hade en startelva som han visste att det här är min starkaste startelva, så spelade det ju ibland ingen större roll vilka spelare han mönstrade, för att alla visste precis vad de skulle göra. Mm. Och jag kommer ihåg en seger de tog mot Djurgården med, jag tror matchen slutade 2-0 eller 2-1, och det här var alltså mitt emellan att de spelade massa Europa League-kvalmatcher, vilket gjorde då att de valde att vila nästan hela ordinarie startelvan och vann ändå den matchen. Och det var liksom nästan så att det inte spelade någon roll. Alltså, även om det här kanske var spelare som rent kvalitetsmässigt var snäppet sämre än Kensema och Samagod och alla dem, så gjorde de ändå precis samma arbete, fast bara med lite lägre kvalitet. Det för mig definierar Graham Potter, att han är så otroligt skicklig på att sätta en bas och att han är väldigt skicklig på att få alla spelare att förstå vad de ska göra.
Ja. Vi tar oss till Brentford och deras möte med Aston Villa. Steven Gerrard har ju fått fart på Villa verkligen så här långt, och tagit dem upp till betydligt säkrare marken där man låg när han tog över. Men här blev det noll poäng, trots att Danny Ings så vackert, får man säga, inledde målskyttet. Det var en magnifik framspelning utav Buendia, först när han snurrfintade på mittfältet och sen bara serverade Ings som distinkt satte den i bortre stolpen. Men vissa och rörslev vände på steken.
Ja, men precis.
Jag älskar det namnet. Det måste sägas på skötska. Rörslev.
Rörslev.
Ja, vad är det egentligen? Är det helt enkelt en slev man rör om?
Vi kan ju konstatera att...
Han heter fan inte Rasmussen i alla fall.
Det var
han heter rörslev och inget annat.
Det var lika läget i som att rörde sleven och avgjorde.
Nej. Det där får vi klippa bort. Herregud.
Ja, men vem är det här?
Ja. Får vi en bakgrund på Mats Rörslev, Frida?
Ja, alltså, kan ni gissa att han är dansk eller?
Ja, det jag kan inte. Det är just därför han får heta Rörslev, för att det är ju ingen som kan säga det på danska.
Ja, han var ju faktiskt en kort sejour i Halmstad. Tror dock inte att han, jag tror han gjorde en match eller så där 2017, utlånad från FC Köpenhamn. Och sen så gick han då raka spår från Köpenhamn till Brentford 2019. Så att ja, det är det jag vet om honom. Han är ung i alla fall. Han är ju, tror han är 99. Så att det är Alex Isak ålder på honom.
Just det.
Ska vi dubba om till en dansk Alexander Isak här nu också?
Ja, det tror jag vi undviker.
Lånesejour i Vendsyssel har han också på CV:t här, när man gjorde en snabb googling. Bara en sån sak.
Verkligen avgjorde den här matchen, gjorde han i alla fall med sitt första mål för Brentford, och han har ändå fem starter under den här säsongen, så att lite har han fått spela under Thomas Frank.
Och det en som får spela också är ju Saman Ghoddos, vilket jag tycker är lite kul. Han har ju en liten intressant roll här, att han spelar lite, alltså drar sig ut lite mer mot kanten, som jag tycker fungerar väldigt bra för honom. Så att, gillar vad jag ser. Eller har sett från honom nu den senaste månaden.
Kom in i andra halvlek där och var så riktigt fin ut. Han såg ju pigg ut även i matchen då, i förra veckan. Mitt i veckan matchen då förra veckan skulle jag säga. Så det är kul. Han får mer och mer förtroende, känns det som. Och det känslan är verkligen att han tar för sig när han kommer in. Vissa är ju också en spelare som har vuxit, tycker jag, under säsongen.
Jag gillar framförallt hans målgest. Den är ganska härlig med det här när han sätter sig i lotusställning.
Precis. Istället för att göra liksom flickflack och dubbla bakåtvoltar, något som jag är en stark motståndare till, för det känns som ett sånt
såklart
det är det. Ja. Det är en sån skaderisk för fan.
Gillar att vi båda två säger såklart du är. vi känner
det är som mig det är fel på.
Vi känner dig snarare, du ska säga det som en påsikter.
Ja. En match kvar har vi som har spelats. Det var den mellan Leeds och Burnley, bottenmöte. Ja. Leeds behövde verkligen ta 3 poäng för att inte dras med då i det där bottenmötet. Watford å andra sidan hade behövt 3 poäng för att Burnley hade behövt 3 poäng för att ta sig ur det. Nu blev det Leeds som dominerade den här matchen.
Lyckades ni hålla ögonen torra efter slut, eller efter James när han gör 3-1 och när man ser Marcelo Bielsas reaktion? Han kastar sig i famnen på sin assisterande och de kramar varandra innerligt i åtminstone 4-5 sekunder. Där tyckte jag man såg hur jobbig den här perioden har varit för honom den senaste tiden. Mm. Att det var nog som att mycket av de känslorna släppte. Men ja.
Nej, det var ju så ofantligt viktigt på alla sätt och vis. Liksom. Hemmaplan på Ellen Road. Liksom i bottenmötet. Om man skulle förlora en sån här match, då ligger man ju så fruktansvärt risigt till. Och nu bara lite andrum. Bara lite luft för att liksom fortsätta arbeta. Och sen också att just Daniel James går in och gör det här målet också. Han har ändå varit ganska kritiserad sen liksom flytten från United. Det var en spelare man har väldigt stora förhoppningar på, skulle blomstra i Leeds och liksom lyfta med den här tekniken han har. Jag tycker fortfarande det är en jättespännande spelare och en lite unik spelare för att vara en yngre brittisk produkt. Han har lite mer liksom så här medelhavsvibes över sina kvaliteter, tycker jag. Den spelare jag verkligen gillar. Otroligt kul att se honom få avgöra den här matchen också. Det punkterar den i alla fall.
Märkligt köp av Man United dock, kan man väl tycka.
Jag tycker han fick lite oförtjänt med skit i United-tiden faktiskt. Han fick en lite för stor roll, helt enkelt.
Jag tyckte att han inledde lovande, men sen var det som att det bara declinade alltihopa. Men någonting, ett annat positivt, eller en annan positiv aspekt för Leeds del i den här matchen, det är ju att Rafinha faktiskt inte är inblandad i målen. Och varför är det positivt, kan man tycka? Men det är ju för att han har legat bakom det mesta den här säsongen, så att andra kliver fram. Bland annat Stuart Dallas, som jag ändå har känt lite grann att man har ändå saknat honom, alltså saknat den nivån som han låg på förra säsongen. Nu kanske han kan komma igång här också. Så att de behövde ju verkligen, det blev nästan 2 veckor de fick ändå, när de kunde vila upp sig efter sitt skade och covid-kaos. Och det verkar ha gett effekt för dem. Burnley, not so much.
Nej, det ser mer och mer mörkt ut för Burnley, tycker jag. Och kanske blir det här säsongen då Sean Dyche inte lyckas styra skeppet till rätt sida strecket.
De har ju lite matcher till godo dock. Jag ska ju inte glömma bort här att de har ändå 2 mindre spelade än Leeds, och det är ju 8 poäng totalt. Sen är det väldigt svårt att se dem vinna då båda dem i för sig. Men samtidigt, det finns fortfarande spelrum för dem att rädda det här kontraktet. Det finns väl ändå tendenser som säger att de i alla fall inte kommer att lägga sig platt och försvinna, utan de kommer nog vara med och slåss om det, tror jag, hela vägen.
Men så en, ja, förlåt,
lite positivt också att Cornet kommer in här och gör sitt sjätte mål för säsongen. Han är ju, de behöver ju honom i sin bästa form för att de ska kunna lösa det här.
En väldigt icke-Burnley-värvning är det ju, men som har lyckats.
Ja.
Det mest oroväckande tycker jag med Burnley är ju att försvarsmässigt så har de inte alls sett så stabila ut den här säsongen. Det är ju annars, alltså har ju varit deras, nej men, alltså deras styrka att kunna täppa till försvarsmässigt, men alltså här så varenda gång de försöker faktiskt försöka spela ut kort misslyckas ju fatalt mot Leeds, och Tarkowski såg inte alls särskilt stabil ut, så att det lämnade väldigt mycket att önska, och ja, alltså den lagdelen borde de i alla fall kunna höja sig i om de nu ska stanna kvar.
Intressant läge med Tarkowski också med det utgående kontraktet, hur de ska agera där, för att de lär ju tappa honom gratis om de inte väljer att casha in nu. Men frågan är, när ska man liksom chansa att plocka in en annan mittback då, försöka få ordning på det. Tarkowski vet vi ju har en högre nivå än vad han kanske visar i den här matchen i sig. Lite svårt pussel att lägga möjligtvis i januarifönstret där också.
Ja, så är det onekligen. Vi ska ta och svara på lite frågor som har trillat in. Manchester United möter Wolves ikväll. Andreas Kossi, de mötte ju däremot Newcastle och fick med sig bara en poäng då tidigare i veckan.
Och sen Burnley också ju.
Ja, och sen Burnley också förstås, ja. Det har spelat så mycket matcher senaste tiden så man hinner fan inte med. Andreas Kossi undrar, varför har gegenpressen uteblivit i Manchester United? Spelet ser inte nämnvärt bättre ut ännu.
Nej, verkligen inte. Alltså Rangnicks 4-2-2-2, hans patenterade formation har ju inte alls fungerat, och han ändrade ju faktiskt systemmässigt mot Burnley och fick väl ut lite mer av det. Han har en del att fila på, men helt klart, alltså, så var det ju Newcastle som visade Man United hur man skulle gegenpressa i den matchen. Så att ja, jag känner mig lite avvaktande gentemot hela det projektet. Jag väljer att invänta ett par matcher innan jag drar någon slutsats. Men jag är inte särskilt imponerad av Rangnick just nu. I alla fall.
Ja, det är också så märklig situation det där, att han har skrivit på säsongen ut och sen ska sitta med som någon slags rådgivare. Alltså, vad är det? Han har igen satt sig i en väldigt märklig kontraktsituation.
Och sen får styra ett vinterfönster, för att han kommer att styra det här vinterfönstret utifrån när han vill spela fotboll.
Och då är frågan hur mycket pengar och hur mycket investeringar kommer de lägga här? Han kommer ju som sagt vara en konsult då för framtida tränare om de inte väljer att förlänga med honom. Men säg att spelet inte liksom lyfter och säg att de missar topp 4 just nu, känns det ju absolut inte som något givet att de spelar Champions League nästa säsong. Ska de då förlänga med honom, eller ska de försöka värva in en Pochettino och ha kvar Rangnick som en, alltså
Det finns ju en krock här, att, alltså, för att om de kommer värva i vinter, vilket jag faktiskt tror de kommer att göra ändå någonting i alla fall, då kommer det ju vara spelare som passar Rangnick-filosofin. Jag tänker till exempel en spelare som Haidara som du har pratat en del om, eller säger Zakaria som är klart att han ska lämna Gladbach och så vidare. De här typen av spelare är ju väldigt, jag tycker i och för sig att de behöver en defensiv mittfältare oavsett, men kommer de gå ut efter profiler som passar Rangnick-fotbollen bäst? En intressant liten detalj här var väl den pratade om Cavani här nyligen inför den här matchen, att nej, Cavani ska definitivt inte gå någonstans i vinter, utan han är en jätteviktig del av det här.
Där har du en anfallare som spelar pressspel i alla fall.
Ja, som lär också få sina möjligheter att fortsätta spela också. Men att han sa ju också att jag kanske nästan hellre hade velat ha en till Edinson Cavani. Så att det är inte omöjligt att de plötsligt skulle få för sig att värva en forward från ingenstans.
Ja, precis. Alltså, han har ju fått väldigt stort förtroende här på sistone. Det är väl just för att han arbetar så hårt, precis som ni säger. Jag känner väl lite mer så här, nu slår man ju in öppna dörrar, och det är ju enkelt att sitta och säga det i efterhand och sådär. Men jag hade lite känslan ändå när Rangnick kom hit att han togs emot med så otroligt stor respekt. Och det är väl klart att han ska ha respekt för det han har gjort tidigare i sin karriär, men det han har på sitt CV, är det verkligen sånt som golvar spelare som Cristiano Ronaldo? Jag tror inte det, och det har ju kommit lite uppgifter om att Ronaldo inte ska vara så där jätteimponerad av honom. Och det kan ju tyckas liksom, jaha, ja, men det kanske, då kanske problemet ligger på Ronaldo och inte på Rangnick. Men, alltså, ska man vara manager för Man United så måste man ju på något sätt få med sig de här stora stjärnorna, alltså på sin sida. Det är ju lite grann så. Jag är väl inte helt säker på att Rangnick är där just nu, men saker och ting kan ju förändras. Han har ju inte haft så mycket tid på sig, så alltså, det kanske blir jättebra i slutändan, vi får väl se.
Mm. Ja, som sagt, det kommer ju ta tid att implementera ett helt nytt system, och frågan är, finns den tiden och har han det förtroendet, alltså med det här kontraktsituationen? Jag tycker det är märkligt. Det var också en intressant spaning som någon gjorde, som jag såg på Twitter här, att det här med vilken status man har, att Rangnick liksom hyllas och anses liksom, ja, men har en väldigt hög status, och framförallt som taktiker, att hans 4-2-2, det 4-2-2-2 pratas och det ställs upp tydligt i grafik och så vidare, men när Hasenhüttl gjorde det, då kallades det för 4-4-2, och då liksom grafiken var liksom en 4-4-2, fast det var i grund och botten exakt samma system, och Hasenhüttl är ju så definitivt en av de tränarna som har influerats av Rangnick mycket.
Ja, och bara för att man är en sån inspiratör som Rangnick är, och bara för att man har den statusen, så innebär ju inte det att man är en jättebra coach. Alltså det finns ju en skillnad där också. Så att det ena utesluter ju inte det andra, och Rangnick har ju faktiskt inte ett jätteimponerande facit CV, sett till vilka klubbar han har tränat, alltså där han har varit huvudtränare. Det är väl lite det man landar i, att så mycket erfarenhet hade han ju faktiskt inte.
Det är väl det han gjorde i Bundesliga liksom, med Hoffenheim och med Leipzig och så vidare. Men han har ju inte bevisat sig utanför tyska gränser. Alltså sen, absolut, han är liksom,
ja, gudfar... Österrike.
Ja, tysktalande gränser då. Han har liksom inte bevisat sig själv, alltså på, med det materialet och de liksom truppförutsättningar som Manchester United har. Men samtidigt, det här finns en logik, om du då är inställd på att okej, om vi inte ska fortsätta med Rangnick, ska vi fortfarande ha en tränare som är skolad i den filosofin, och att det här är den här vägen, den här typen av fotboll vi vill att Manchester United ska spela. Sen är det ju liksom, Manchester United har ju aldrig varit något lag som är liksom fast i en spelidé på så vis. Det har ju aldrig varit Manchester Uniteds motto överhuvudtaget, men det kanske de behöver gå den vägen. Men det, jag håller helt med om att det är ju underligt. Det är en underlig tränarnamn att ta på en interimlösning. Det vet jag att jag sa när det kom också, att det är ju en person som, han vill ha det på sitt sätt och det kommer bli på hans sätt. Men ska man göra det i 6 månader, vad händer sen?
Det var där jag fick känslan av att nej, men alltså han kommer inte acceptera att han kommer ha en liten roll. Alltså han kommer hålla sig kvar, klänga sig kvar. Men å andra sidan, får han inte med sig resultaten, då är det ju ganska lätt för Man United att göra sig av med honom. Så att jag vet inte vem det är som har varit smart i det här fallet, vem som har varit dum. Alltså är Man United genier eller dumskallar? Jag vet inte. Vi får väl invänta och se hur det blir till slut.
Joakim Karlsson skriver, 11% av Arsenals röda kort under Premier League-eran har kommit under Mikel Arteta. Disciplinärt problem eller beror det på spelets och reglernas utveckling?
Ja, det var väl lite det av, alltså, käkas det av för hälften eller vad?
Ja, det är något sånt. Han gjorde ju också en intervju med Atletica där han pratade om det, och att han menade att, vad fan, jag kom till England och trodde att man kunde spela fysiskt där, och det kan man ju tydligen inte, man blir bara utvisad hela tiden.
Det var väldigt bra, den intervjun. Ja. Kan man rekommendera?
Det som jag tror Xhaka inte riktigt förstår, att det finns. Det är en grej att spela hårt och fysiskt, och en annan att spela vårdslöst. Och det Xhaka ofta gör är ju att spela vårdslöst.
Vilket alltså, man kunde förr i Premier League.
Man definitivt har kunnat, i alla fall har gjort, men det har ju blivit ganska mycket kort i den där ligan också genom åren. Men ska vi ta en spelare som spelar hårt men som sällan blir utvisad eller får så mycket kort. Ska man ta Fernando Fernandinho Fernandinho i Manchester City spelar ju hårt, vinner mycket dueller, mycket närkamper, får sällan några kort.
Men det är skillnad på att få Casemiro
Ja.
Fast han, det är ju bara allmän smartness att han har en förmåga att bli helt osynlig så fort han har tagit ett gult. Då syns han inte hos domarna. Det är en skicklig förmåga. Han syns aldrig efter att han tagit ett gult.
Men det var... förlåt.
Nej, men det är alltid också alltid, den gången han blev utvisad var det en sån här struntsak som knappt skulle vara gult. Men han har ju varit liksom på gränsen varje match. Chaka är ju problemet att när han är på gränsen så går det oftast över gränsen.
Ja,
och
nej,
det,
men det,
och det ligger ju mycket också i ryktet han har. Och det är ju väldigt svårt att jobba bort på något sätt.
Ja, fast man fick ju ändra sin uppfattning där efter vad det är mötet med Leeds var det, va? Där han, ja, men när han kom undan med en ganska rejäl tackling och fick inte ens gult kort. Så nu, där får man ju liksom släppa den konspirationsteorin också kanske, att det kanske mer har att göra, eller kanske inte har så mycket att göra med att det är han. I vissa fall kanske man frias dock, som i Harry Kanes fall, att han friades från den här tacklingen på Andy Robertson. Det hängde kanske ihop med att Harry Kane är den han är. Men ja, det är svårt med sånt. Men det var väl lite det jag var inne på också, alltså kring Arsenal. Jag tycker ändå att det är ett ganska stort problem att de har vissa spelare som tappar huvudet på det sättet. Att de blir lite självförstörande. Och att de måste jobba bort det. Det är nästan lite, nu är inte Xhaka, han tillhör inte de här unga spelarna, men det känns ganska valpigt ändå att göra de misstagen, alltså som Gabriel när han går upp på det sättet. Alltså de måste ha lite mer coolness och smartness, och det är ju någonting som de borde kunna jobba på, tycker man ju. Och får de bara rätt på det, då har jag liksom inga tvivel om att de kommer ta hem match efter match.
Sen ligger det ju också lite ett annat problem är att de hamnar i situationer som med Gabriel, med den andra Gabriel i det här läget. De hamnar i situationer där man riskerar att plocka kort på ett sätt, och då finns det ju liksom ett strukturellt defensivt problem också. Du ska ju inte hamna i de situationerna konstant.
Nej, men det är ju lite så de spelar ju. Alltså det tillhör ju faktiskt deras filosofi, och Gabriel, som sagt, han hamnar i de situationerna väldigt, väldigt ofta. Men han måste väl också bli lite skickligare i de lägena, alltså var lite smartare helt enkelt, lite kyligare.
Så är det. Hörrni, det var allt vi hann idag från Sportbladets Premier League-podd. Det kommer en Silly-podd senare idag också. Den får ni inte heller missa, för nu är fönstret öppet och det är spännande på många sätt.
Det kan bli lite mer Lukaku där.
Det kan säkert bli lite mer Lukaku, även om jag inte tror att han,
nej, han, kommer,
att
inte
han kommer röra på sig
han
någonstans.
Han kommer inte flytta på sig, men ändå.
Men däremot mycket annat såklart. Och så är det match ikväll igen, och sen så fortsätter det med matcher, och sen så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks om en vecka igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.